Vad roligt att få stå här igen. Nu känns det som att nu var inte något länge sedan sist. Nu är riktigt blodad tand och känner att det igen är en jättestor förmån att få prata till er. Jag tänkte att jag skulle få se en så här färggrann skara här idag. Lite extra färggrann. Men med facit i hand så ser jag ju inte er så bra. Så att det kanske är bara jag som har lyckats bränna mig lite den här helgen. Jag kommer nog se sen där ut på kaffe. Då kommer det fram. Jag riktigt måste tänka på att jag ska inte sitta för länge nu. Så ni måste sitta och stirra på en tomat i en halvtimme, 40 minuter. Det blir liksom inte bra. Så att ursäkta min färg. Ifall den kom, jag vet inte. Jag tänkte av vilken lycklig människa jag är som får ta all den här söndagen. För att ni vet ju hur det här helgen har varit, den har varit fenomenal. Så att du som är här, du vill ju på riktigt vara här. Fy vad bra! Nu vill ju alla vara här egentligen, men ibland är man lite så här, man kommer. Men du som har kommit hit idag, så du vill ju vara här. Och då känns det så extra roligt att få prata till er den här dagen. Jag tänkte göra så här, jag har en rätt kort, tror jag, predikan. Vi ska se, texten på pappren är kort i alla fall. Får vi se hur det landar sen. Och så jag tänkte också att vi ska be tillsammans och kommer finnas möjlighet till förbön efteråt. Så vi kommer också att sjunga ett par lovsånger på slutet. Och då kan du sen välja fritt om du vill gå ut och umgås eller om du vill stanna kvar. Men det ska du inte tänka på nu. Här får du ta om en liten stund. Nu ska vi tänka på något helt annat än fikat. Jag har en sån här rubrik idag. Förbli i honom. Alltså jag måste erkänna att jag ändrade den här rubriken i sista sekund. Alltså jag hade en rubrik som provocerar mig själv så mycket så jag måste ändra om den. Så jag säger ju en hel del, jag är inte lätt provocerad. Men jag måste vara lite diplomatisk, så nu heter det förbli i honom. Men vad jag skulle vilja prata om är en liten sån här, vad ska vi säga, en liten, jag ska förklara det, vänta lite nu va. Förra predikan så pratade jag om att vara stämplad, att du kan leva med stämpel som du själv bär och har på ditt liv, eller stämpel som människor på något sätt, som du känner att du har fått av människor. Och jag har faktiskt tänkt att vi ska fortsätta lite från det här, gå lite djupare, gå lite längre in, prata lite mer om din själ. För jag pratar ganska kort om de här olika sakerna, men jag skulle vilja fördjupa mig lite ännu i det här. Jag kände att det var så trevligt förra gången, så tänkte, vi fortsätter på det här nu. Det här funkar. Nej, men det här, alltså jag kommer att prata om ett ämne idag. Jag kommer att ta upp en del av ett jättestort ämne. Och ett ämne som ligger väldigt nära mitt hjärta. Och är ju alltid livsfarligt att prata om saker som ligger nära ens hjärta. Risken är att man blir väldigt passionerad. Eller så kan man bli lite för aggressiv. Eller så kan man måste lite så här styra upp sig själv. Så jag försöker, som sagt, jag till och med ändra rubrik. För att jag ska liksom så här, vara lugn och sansad nu. Och prata så ni kan ta emot vad jag säger och inte bara som en kulspruta som bara rabblar ut en massa ord som jag är passionerad kring. Men vi kollar på den här kvinnan som var på en fest med Jesus då förra gången när jag pratade. Och det som hände i det där mötet var att den här kvinnan blev fri. Och Bibeln tar upp flera sådana här berättelser. När människor möter Jesus så konsekvensen är att de blir fri. Och det här har jag funderat på en hel del. Det här var det svårt. Jag har pratat med Anders om det många gånger. Men alltså, va? Hur funkar det här riktigt på riktigt? Och nu ska jag försöka prata lite kring det så ska vi se vart vi landar. Ett jättestort område och finns många vinklingar på det. Men ni får ta mig rätt idag så kommer vi att landa på ett riktigt bra ställe tror jag. Vi ska börja med att läsa ur Filipperbrevet 2 och vers 1 fram till vers 5. Och den här kommer vi nu att se på tillsammans med en annan bibeltext och då dra ut några punkter från. Det står så här: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tomära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så har jag lagt till en pil där. Så där står det inte i Bibeln om ni har upp er Bibel. Alltså var så till Kristus, var så till sinne som Kristus var. Alltså han var tjänande, han var en tjänare. Ja, det här ska vi kika lite på. Och för att inte bara dra punkter ur det så tänkte jag spegla det här bibelstället mot den här berättelsen om den samariska kvinnan. Och för att se om finns det någon överensstämmelse i vad det här bibelstället säger och vad har det då för likheter. Vad kan vi komma fram till? Är det någonting som händer på din insida när du möter Gud? Har Jesus någonting att ge åt dig som du på riktigt behöver? Inte bara en engångsupplevelse, inte bara okej, okay, men jag blir frälst och nu kör jag på och så tuggar man taggtråd och så, ja ni vet, så är livet tufft. Utan jag tänker, nu ska jag avslöja så att jag inte glömmer bort det. Vad jag egentligen hade för rubrik då? Är ni med? Jag tänkte ha en rubrik som hette Förbli hel. Men det provocerar mig så för att människan i sig själv är brusten och vi är alla syndare, så vi kan inte fullständigt förbli hel. Men när vi förblir i honom så tror jag att det finns en helhet. Alltså vi kan vara hel på ett sätt som vi inte kan utan honom. Betyder det att vi är helt och hållet hel? Nej. Men betyder det att vi är lika trasiga som vi alltid har varit? Nej. Utan det finns en helhet, det är fel ord. Man kan vara hel när man är i honom och förblir i honom. Och det är vad jag vill prata om. Det är liksom en, det är en sån längtan. Jag ser på mitt eget liv och hur köttslig jag är och ni vet allt det där som man kämpar med på daglig och veckobasis. Och när jag pratar med människor, alltså jag vet ju det, vi är alla brustna. Men någonstans i mig så finns en längtan om att du och jag, alltså vi ska få bli lite mer hela. Och vad betyder då det här? Varför ska vi bli mer hel? Vad handlar det om? Och riktigt enkelt, vi ska gå just in i den här texten också, men riktigt enkelt så tänker jag det att okej, ja, vi var alltså fortfarande syndare. Men någonstans så får alltså syndens effekt får en sån här ganska snabbt bortstudsande effekt. Alltså jag hade en fin bild och så ska man återge den. Men ni vet när man kastar en boll och så studsar den. Lite så ibland med synden. När vi förblir i honom. Synden så finns fortfarande kvar. Synden drabbar oss, vi faller för den. Men när de konsekvenserna av synden blir oftast inte lika långvarig. Förstår ni mig? Nu är jag på djupt vatten här, känner jag. Men alltså det betyder att på något sätt är vi snabbare att omvända oss när vi förblir i honom. Vi är snabbare med att säga förlåt. Vi är snabbare med att göra upp med saker. Vi är snabbare med att inse att hoppsan, nu liksom trillar jag igen. Men okej, jag är honom, jag reser mig upp igen. Synden är kvar, men konsekvensen är som att den skulle lite tappa sin udd för att vi är med honom, för att vi är i honom. Det här är liksom, det här längtar jag efter, riktigt på riktigt, att få se mer av i mitt liv, att Gud på riktigt har gjort någonting på min insida. Att det är som märks i mitt liv, i mina relationer. Och vi som Guds församling, att mer och mer, alltså att fokus och energin liksom inte bör gå åt till hela syndapaketet och konsekvenserna. För alltså, med facit i hand, vet ni hur mycket energi, tid och liv som den här delen suger? Den suger otroligt mycket från oss. Och där känner jag bara, men Gud, var nu inte så då att Gud hade också någonting lite annat tänkt för våra liv än att vi ska sitta i det här syndeträsket och fundera och debattera och vem, nej men alltså ni vet, hack ner på oss själva eller hack ner på andra eller vad än vi håller på med här. Det finns så mycket saker, vi ska inte rabbla upp dem. Men det finns ju någonting annat. När vi förblir i honom, synden kommer men den studsar bort på något sätt. Den får inte riktigt samma effekt om oss. Och då finns det nog en annan vardag att leva, skulle jag väl påstå. Jag känner att det här var nog inte det radikalt, alltså, men på ett sätt är det ändå. Det är så, så här extraordinärt, men på ett sätt så känns det som att det är som så vardagligt, det är så basic stuff. Men ändå så går vi bort från det. Om och om igen. Och vi kanske lite glömmer bort. Vi vill inte riktigt förbli honom. Nåja, tillbaka till utkastet. Det korta utkastet. Ska vi se hur kort det sen blir. Alltså Jesus och den samariska kvinnan. Förlåt mig, jag tycker väldigt mycket om det här bibelstället. Och jag känner att det är så varenda gång jag förbereder en predikan så har jag sagt jag skulle vilja ta med det. Men jag kan ju inte varje gång, men det är nog ungefär varannan är väl helt okej. Nej, men det är en berättelse som säger väldigt mycket. Och som man kan ta väldigt mycket olika perspektiv utgående ifrån. Jag har kortat ner den, ni kommer inte ens att få se den på skärmen. Vi ska inte lägga stor fokus på den texten. Men jag läser den i korthet. Jag har klippt bort många stycken. Men jag läser den, kommer läsa mellan vers 7 och vers 30. Och däremellan kommer jag hoppa ett par gånger. När Jesus håller på och berättar lite längre texter. Yes, så här står det. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om någonting att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Det var därför då hon reagerade på det sättet. Och så hoppar vi vidare till vers 16. Alltså det här är Johannes 4. Det är kanske en viktig poäng också. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Och kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre, jag förstår att du är en profet. Och så går vi vidare till vers 27. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och det här resulterade då att flera människor kom till tro. Ursäkta, det här var väldigt kort från sitt sammanhang. Men vi ska se lite närmare på vad som hände i det här mötet. Och sammankopplade med det här i Filipperbrevet som vi har läst här. Och här kan vi också konstatera, precis som den här kvinnan som jag pratade om förra gången. Att någonting händer när hon möter Jesus. Den här kvinnan, hon blir fri, hon blir frimodig. Hon går ut och vi utgår från att det här är en kvinna som levde i skam. Hon hade saker i sitt liv som troligtvis inte så många visste om. Och de som visste om så föraktade henne och tog avstånd från henne på grund av det. Men i det här mötet så händer någonting på hennes insida som får konsekvenser, och jag tror att det får konsekvenser för hennes liv. Inte bara där och då, utan för hennes liv. Ja. Punkt ett, utgående från den här första bibelversen, är att när vi förblir i honom så har vi en som tröstar. Det här är ju ett ganska speciellt ord, att vad då tröstar? vad är nu det liksom? Man lätt tänker att det är någon som sitter och pajar med hår så här att ja, nej, men det blir nog bra, det blir nog bra. Men jag tror att Jesus i det här avseendet, så han talar in i hennes liv. Och för oss som människor, jag tror många gånger handlar också att trösta, också att lyssna. Att känna till den andras situation. Det är en form av uppmuntran, en form av stöd, en form av hjälp. Och Jesus kom in här och på något sätt trösta henne. Kanske inte med att paja medhårs, för det var kanske inte det som egentligen skulle ge henne tröst. Utan istället hade han förmåga att ta rakt in i hennes liv. Och jag tror att du och jag, när vi förblir i Jesus, så har vi någon som tröstar oss. Vi har någon som lyssnar. Och hur många av oss, så är inte när vi är liksom på den här sidan, vi är lite närmare synden än vad vi är närmare Jesus. Hur många gånger vill vi inte bara att någon ska förstå, att någon ska lyssna, att någon ska liksom ta del av den här storyn. Men Jesus, han är den som lyssnar. Han är den som tröstar. Oavsett vilken situation, det är precis som Lene sa här i början. Ingen skillnad på situation. Och det kan blåsa och det kan vara stormigt. Men vi har en tröstare. Vi har någon som lyssnar. Vi har någon som känner på riktigt vad som finns på vår insida. Och det här är något vi får ta del av när vi förblir i honom. Nummer två. Vi har en som älskar. Det står här att vi får uppmuntran av hans kärlek. Vi blir uppmuntrade. Tänk det. Tänk att han älskar oss. Ja, okej, men ni har hört det 1000 gånger upphöjt. Jag vet inte hur många. Och vi har hört det. Men att förstå. Tänk bara vad fint det är när en annan människa älskar dig. Tänk vad det betyder mycket. Och inte vet jag hur många ni kan räkna upp på era händer som ni vet att det här är människor som på riktigt älskar er. Jag har inte räknat själv, jag kanske inte ska räkna nu, men intressant fråga. Men tänk hur det känns när de här människorna, du vet att de på riktigt älskar dig. Alltså jag håller, häng och så här, älskar idag, kanske inte älskar så mycket imorgon. Utan en bestående kärlek som är där hela tiden. Den får vi uppmuntran av. Att leva i den kärleken. Att leva så nära honom så den här kärleken är hela tiden påtaglig. Vi känner av den i vår vardag. Och det om någonting så lyfter upp oss. I de tillfällen vi skulle kunna vara väldigt nedslagna och väldigt drabbade av livet. Så får vi ändå känna hans kärlek. Som lyfter. Och jag är övertygad om att den här kvinnan vid brunnen. En kvinna som Jesus inte borde ha pratat med. Inte överhuvudtaget liksom tagit kontakt med. Men som ändå gör det och som betjänar henne. Som talar in i hennes liv. Jag är säker på att hon upplevde kärlek från honom. Genuin kärlek. Det här var ett helt annat bemötande än hon har fått någon annanstans ifrån. Jag är rätt säker på det. Det är nog knappeligen någon som har mött henne ens nära det hållet. Som bara kunnat se vem hon är på riktigt. Och ta in. Se bort från henne. Se bort om hennes misstag. Se bort om allt det hon bar på. Och se att men, där är du. Ja, det har gått lite snett. Men det här är du. Och där älskar han. Och där får hon en uppmuntran som gör under på hennes insida. Ja, punkt nummer tre. Jesus är en som erbjuder gemenskap. Det står precis det, att vi har gemenskap i anden. Och sannerligen har vi gemenskap i anden. Och ibland blir vi snäva. Ibland funderar vi, vem tycker om mig i kyrkan och vem tycker inte om mig? Och vem är liksom min nära vän där och vem är och så här och så här? Och hej, absolut relevanta frågor, förstå mig rätt. Men framom allt så har vi en gemenskap i anden. Vi har en koppling till Gud själv. Vi har en gemenskap med Jesus Kristus. Och låt den få bli liksom nummer ett. När vi förblir i honom, att vi får den här genuina gemenskapen med honom. Att vi kontinuerligt på daglig basis får leva i den här gemenskapen. Det var Jesus gjorde med den här kvinnan. Han bjöd in henne. Han öppnade upp för diskussion. Han tog kontakt. Han erbjöd henne gemenskap. En helt annan gemenskap, en helt annan tillhörighet än vad hon hade från tidigare. Och vänner är dyrbara och värda av guld. Och vi ska värna om varann. Men först och främst den här gemenskapen med Jesus. Först och främst. Vi kommer nog om till det andra innan den här kvällen är över. I promise you, jag lovar. Ni kommer också för om det. Men först och främst att Jesus får bara bli din vän. Ha gemenskap med honom. Så många av oss, så fastän, eller många av oss, vi bara längtar. Vi längtar efter en tillhörighet. Och om vi ser lite längre än den här kyrkans väggar, människor längtar efter en tillhörighet. Och idag är det så många splittrade familjer, det finns så mycket som människor har varit med om. Men att veta att den sanna gemenskapen finns hos honom, det är otroligt. Det är ett fantastiskt redskap som vi har fått, en fantastisk gåva att få leva i den. Yes. Punkt nummer 4. En som känner med. Det här pratade jag lite redan om i punkt nummer 1. Men det står också att vi får också medkänsla och barmhärtighet. En som känner med. Det är otroligt att Jesus gör det. Är det inte? Alltså vi kan ju snacka med varandra och vara så här, ja men jag fattar. Men tänk att han fattar. Det känns ju som att han är lite bortom alltihopa. Att, ja men alltså, jag tycker det här är ganska mäktigt alltså. Hur kan han känna med? Hur kan han förstå vad du bär på? Hur du fungerar? Vilka utmaningar du har? Det du kämpar med? Men vi har en som en medkännare. Och det tror jag också är ett preliminärt behov hos var och en av oss. Någon som känner med. Någon som på riktigt förstår. Någon som på riktigt vet vad du talar om. För du vet när vi pratar med varann ibland så är det så att jag förstår. Undrar om det kaffe var klart snart annars. Det börjar bli lite törst. Ibland fallerar vi som medvandrare, som medmänniskor. Ibland fokuserar vi på vårt eget när vi pratar med någon annan. Ibland är vi liksom så upptagna med våra egna problem så vi hör inte ens vad den andra säger. Men när vi tittar uppåt, där är en som inte liksom är riktigt under samma problem just nu, som har lite mer kontroll och har lite mer saker på klart. Och med honom så får vi ha den här gemenskapen. Med honom så får vi dela vår vardag och vårt liv. Han som på riktigt är en genuin medkännare. Ja, vi tar nummer 5 här med samma. En som visar nåd. På något sätt, det summerar ju hela paketet liksom. Det är nåden. Att han känner dig. Att han vet vem du är. Han vet vad som pågår i ditt inre. Att han älskar dig. Han erbjuder dig gemenskapen. Alltså summa summarum. Det är nåd från honom. Jesus fördömde inte den här kvinnan, utan han befriade henne. Han fördömde inte henne, utan han bara talade in hennes liv. När man läser rakt av så man säger, men vad hände här? Men någonstans i de här orden så förmedlar han en befrielse till den här kvinnan, så att hon faktiskt själv går ut och berättar om vad som har hänt. Någonting har på riktigt hänt. För hon har fått möta den här sanna nåden. Och vi kontinuerligt så har vi som sagt den här synden som vi lever i och kämpar med. Men där har vi en Gud som visar nåd och alltid är trofast när vi förblir i honom. Vi har ju tendens att springa en bit bort, men i honom så händer de här sakerna. Trosson sa att när vi möter Jesus, när vi lever nära honom, så blir just de här riktiga preliminära behoven hos oss, de blir inte fyllda, utan de blir påfyllda. Nu måste jag trixa med orden här så det blir rätt. Jag tror inte att behoven direkt fylls och så är det slut. Utan jag tror en kontinuerlig påfyllelse. Han vill liksom inte en gång älska dig, en gång ge dig nåd, en gång möta dig och bjuda in till gemenskap. Utan han vill fortsätta vara i det här tillsammans med dig. Kontinuerligt, alltså en pågående, alltså inte en handling, en pågående, ett pågående varande. När vi är tillsammans med honom så händer de här sakerna. Det får konsekvens på våra inren. Oh, det är så bra. Det är så bra. Ni vet ju att livet är tufft och ni har alla kunnat vittna om hur tufft det är och har många historier. Och det finns en viss tuffhet som man inte liksom ska förbise. Och det finns saker som är jättesvåra och man behöver liksom få hjälp på olika plan, också på hjälp av människor och hjälp av professionella. Det är ena sidan. Och andra sidan är liksom alla självhjälpskurser som finns idag. Och det finns, du ska göra det ena och du ska göra det femte och du ska se ut si och du ska göra så för att lyckas och så vidare. Och säkert finns det en del sanningar i det också. Men jag tror ändå att någonstans så finns det någonting som Gud erbjuder som bara kommer därifrån. Bara och endast från honom. I den här andra delen av Filipperbrevet så står det så här: var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus var. Alltså tjänande. För någonting händer i våra liv när vi förblir i honom. När han får röra oss på alla de här olika områdena och tillgodose våra behov. Ni vet ju, han fyller ju på. Och förblir vi honom då rinner det ju över. Han inte bara fyller utan han fyller på och så börjar det rinna över. Och där i den stunden, då får vi sträcka oss ut till andra. Då får vi liksom bli som Jesus och tjäna andra. Och det är ett vanligt misstag är att vi själv väljer att inte bli betjänade, men så börjar vi betjäna. Tror jag ett väldigt vanligt misstag bland oss att ja, men okej, vi ska älska Gud och vi ska tjäna människor och pang på bara. Och det blir inte kanske alltid så bra, utan det måste börja med att Gud får betjäna oss och betjäna våra inren och upprätta saker i våra inren, få göra sitt verk, och därifrån så får vi sen sätt fokus på andra. Jag tyckte det var intressant att det stod att se inte ert eget bästa utan också till andras. Det var inte också där. Också till andras. Vi ska inte bara leva och köra på liksom jag ska leva och dö för alla människor på den här jorden. Vi ska ta hand om oss själva. Du är det redskap, det enda redskap du har för det här livet. Du har inga andra redskap för ditt jobb, i din familj, i dina relationer. I allt vad du gör så är du själv ditt redskap. Och där i så får vi ta hand om oss själva och få leva nära honom så att han får vårda om vår själ. Vår själs herde och vårdare som det står. Till honom så får vi vända oss på riktigt. Men där i så får vi också sen se på andra och vilka behov de har. Och få vara med och tjäna. Vad blir då konsekvensen i våra liv om vi inte lever i dessa saker, det ska vi inte se på något mycket. Det är ju fruktansvärt negativt att svänga om det. Men jag tyckte det var intressant att bara leka med tanken att vad blir konsekvensen om vi inte lever nära honom och förblir i de här gåvorna som han har för oss. Konsekvensen är att vi slutar finnas till för andra. Vi slutar älska andra. Vi slutar att vara inkluderande. Vi slutar att förstå och vi slutar att förlåta. Konsekvensen av att lite för mycket befinna sig på den här sidan och istället för att förbli hos honom, där han får göra saker på vår insida. Och många gånger så är det som vi ser också i världen. Det finns mycket av de här bitarna där förstås de här gåvorna från Gud kanske inte är närvarande. Där det blir mer exklusivt. Man vill inte inkludera, man vill inte bjuda in. Man är hård om sitt, man drar alltid hemåt. Men så finns en annan livsstil. Så finns ett annat förhållningssätt i gemenskapen med honom. Ja, vi ska riktigt snart, så ska vi bara be för våra liv. Alltså, jag funderar på de här sakerna som sagt mycket och många år. Och det finns många aspekter jag skulle vilja ta upp och prata om. När det kommer till, på något sätt också till vår självkänsla. Och nu har jag bara tagit upp en liten sak idag. Men en liten sak där jag tror att ändå Gud vill röra vid oss den här stunden. Och varför inte idag? Ja, solen skiner och den är skinig. Den kanske skiner imorgon. Men varför inte bara bjuda in Gud en liten stund i våra liv? Den här stunden vi har. Vi kommer ha en 15 minuter här tillsammans ännu kanske. Och bara bjud in, säg välkommen. Rör vid mitt liv. Alltså det handlar om att få möta honom. Honom som tröstar. Han som älskar. Han som inbjuder till gemenskap. Han som känner med dig. Han känner dig, han förstår dig. Han som visar nåd. Han som förlåter dig. Att bara få vara tillsammans med honom. För ibland har jag liksom rivit mitt hår. Och jag säger, men jag säger både Gud och Anders. Att varför är det så här? Varför är människor trasiga? Varför finns den här brustenheten? Och ibland är det som att han dyker upp så mycket liksom i vår mitt, i mitt liv, i våra liv. Och bara visa sig. Och jag kan bli så förtvivlad. Jag kan bli så trött. Men kära någon, att ska det faktiskt vara så här? Och så går man till de här bibelhistorierna och man ser liksom att människor möter Gud och deras liv blir förvandlade. Men jag tror inte att det tog slut där. Inte heller för dem. Du som är här, du har troligtvis har du mött Gud någon gång. Om inte så finns det goda chanser. Men en gång, tänkte säga ingen gång. Nej, det blir inte rätt. En gång är en gång, men Gud vill fortsätta möta ditt liv. Han vill fortsätta betjäna dig. Han vill fortsätta tillföra de här sakerna i ditt liv. Han vill fortsätta vara din källa. För där finns ett liv som han på riktigt har skapat dig till att leva. Det finns ett välmående i din själ. Ja, du kommer att ta stryk igen. Ja, det finns saker som kan göra sig påmind. Ja, livet är lite fult ibland. Men i grund och botten så finns en form av helhet. En någon form av där Gud har bara fått göra saker. Han har fått plocka bort de där sakerna som har varit stötestenar. Han har fått hela områden i din själ. Så att du frimodigt får betjäna andra. Så att du får må bra. Nummer ett, du ska få må bra. Du ska få njuta av livet. Och nummer två, du ska få ge ut av det du har fått. Alltså så enkelt, vilket enkelt budskap idag. Superenkelt. Alltså här nåden, här att leva med Gud. Men att förbli i honom. Och jag vill bara sätta ord på det. Jag vill bara lyfta upp det. För att det känns bara ibland som att vi liksom tappar det. Som att plötsligt så är vi där igen och det är okej liksom att... Ja. Saker blir okej som inte ska vara okej. Och vi tappar liksom... Vi tappar den här kärleken. Vi tappar den här gemenskapen. Vi tappar det här sammanhanget att vara knuten till honom och få ge det vidare. Det är min längtan för mitt liv, för våra liv. Att vi ska få tjäna Gud tillsammans. Vi ska få le med honom. Han ska få röra vid våra inre. Och utgående från det så får vi bli det här ljuset som lyser i mörkret. I vår stad, i våra kommuner, i våra sammanhang. Inte på grund av oss, utan på grund av honom. Så simple, så enkelt, så sant och så otroligt svårt att stanna där ibland. Det här är ett budskap som inte handlar om att göra någonting. På riktigt. I så fall har jag pratat dåligt. Utan det här handlar om att vara. Att bli kvar i honom. Inte om att göra, inte om att prestera, utan att få vara tillsammans med honom. Förbli i honom. Få förbli hel. Få på nytt bli hel. På nytt och på nytt och på nytt bli helare som individ. En pågående process i hans närvaro. Med det så ska vi lovsjunga Gud ett par låtar. Blir du rastlös?